Då är det dags för podd igen. Ni är varmt välkomna tillbaka till Placera-podden och vår återkommande fredagspodd. En podd där vi pratar om det mest aktuella på börsen och finansmarknaderna. Jag heter Jesper Norberg och tillsammans med mig sitter Lotta Faxén och Peter Lagerlöf från Lannebo Fonder. Numera även på Twitter. The real Lotta and Peter. Mm. Riktiga börsinfluencer som det blir. Eller hur?
Jaha, ja, visst. Ja, ja, det var du som sa det.
Jag känner mig håller med Jesper.
Välkomna båda två. Kul
tack.
Att ha er här.
Tack, tack.
Intensiv vecka igen. Många rapporter, många roliga rörelser. Vi ska prata om det. Men som vanligt i den här podden så börjar vi gå igenom några av de senaste tidens mest intressanta nyheter. Och inspirationen idag kommer framförallt från Twitterkontot The Real Lotta and Peter. Ja. Där har jag en mycket bra grej som kommer upp där.
Graf Peter kallas han ju även.
Är det så? Ja. Graf Peter.
Ja, det känns som att jag har ett förflutet med har gjort väldigt mycket grafer genom åren. Och jag har dem sparade så att jag har ett digert material.
Ja. Som sagt, väldigt spännande. Och vi börjar direkt med Finland tänkte jag.
Ja, såklart. Ja,
Kone drar sig ut ur förhandlingen med ThyssenKrupps, vad blir det, hissdivision. Mm. Vad är det som är så spännande med det, Peter?
Ja, alltså Kone är väl ett bolag som är väldigt bra, välskött, fina vinstmarginaler. Men senaste åren har väl egentligen försäljningen stått och stampat. De är rätt beroende av hissmarknaden i Kina exempelvis då. Och relativt högt värderat, stor kassa. Och vad gör man? Ja, man måste ju då göra det här med förvärvet. Det är det som ska driva, tror jag, både som värdering och tillväxt och saker.
Så att, men den här affären måste man ju ha spekulerat om i flera år också.
Det har ju varit ett sånt här tema. Och helt plötsligt så blir det till salu. Men har man då uppenbarligen blivit utkonkurrerad av ett private equity eller någon annan typ av köpare då, helt enkelt. Så att man drar sig tillbaka detta. Så att då blir caset någonstans dör med det här.
Ja. Men jag tycker det är lite knäppt ändå att Kone då, som det, där det är ett bolag där det finns industriell logik, blir utkonkurrerad av två PE-bolag som inte har någon, kan inte ta ut några synergier eller kan inte ha några synergier på inköpspriser eller
vad säger du om marknaden? Att det är PE-bolagen som får the upper
hand. Finns ju så mycket pengar ute. Mm. Det måste ju vara någon som har stoppat in pengar i PE-bolagen som behöver göra någonting med det. Mm.
Synd för Kone då, med andra ord.
Synd för Kone, ja men det är det. Ja. Mm. För det är ett absolut fint bolag och det är säkert goda skäl att det skulle bli ett bra förvärv av synergier.
Logisk affär.
Ja, men så är det. Och man har pratat om det i flera år, minsann. Så att, men det är ju trist.
För Kone själva sa väl att ThyssenKrupp, de är ju inte riktigt lika stadda vid kassa som Kone själva är. Så att de behöver ju pengar. Och Kone sa ju att ThyssenKrupp, de ville ha en ganska hög upfront-betalning. Vilket de inte ville betala. Men det verkar ju som att PE-bolagen vill betala det. Sedan om det är någonting som Kone säger eller om det de facto är så, det vet man ju inte riktigt. Men det har ju gått lite spekulationer att de ska göra en satsning på ThyssenKrupps amerikanska hissdivision istället. Mm. Så att man bara köper den delen. Jag vet inte.
Ja, intressant. Mm. PE-bolagen. Vi går till något helt annat. Pandox kom en rapport förra veckan. Det var en ganska bra rapport om jag inte minns helt fel. Eller?
Ja, men det var ju absolut helt okej.
Men ni var och träffade Nissan och då hade ni det här fantastiska ordet som ni tog upp på Twitter. Yield-turister, var det så?
Ja, man blir ju alltid glad när man träffar Anders Nissan.
Ja, han är en jäkla glad prick.
Alltså. Han är ju det, ja.
Yield-turister,
och då fick vi höra om yield-turisterna som framförallt finns på den brittiska fastighetsmarknaden för hotell.
Man köper någonting som det ger väl några procent ungefär. Man behöver inte veta så mycket om det, utan det verkar också, de finns där och konkurrerar på ett helt annat sätt än på andra marknader.
Men är det de som har investerat i traditionella fastighetsbolag tidigare, eller vilka är de?
Det kunde vara vilka som helst, tror jag.
Ja, det tror jag också. För att Pandox själva, de finns ju inte i London, utan de finns ju i andra städer i Storbritannien. Kanske har något enstaka, men det är inte London som är deras huvudmarknad. Men man ser ju att det finns ju ett otroligt drag på fastighetsmarknaden generellt sett. Och då såg vi ju Mosse när Skanska sålde kontor i Solna för, var det 93 000 kvadraten, också det till ett tyskt försäkringsbolag. Och
yielden under 3%.
Ja.
Mm. Avkastningskurvan i Sverige nära noll, va?
Nej, den är noll.
Ja. Så att det är fortsatta massa affärer i sektorn. Mm. Är det man ska räkna med då?
Alltså, det här fallet nu är jag lite dåligt påläst, men det skulle uppenbarligen vara något tyst försäkringsbolag som då köper det här. Och om man köper det på en yield då, som är knappt 3%, det låter ju jättelågt. Så. Men klart, alternativet är väl att köpa tyska statsobligationer exempelvis. Då får man betala 0,5% de kommande 10 åren, man vill ha en 10-årig tillgång. Och så så att det är ju fullständigt logiskt att det blir så här. Och det här är väl egentligen en av de effekterna som man någonstans kanske vill se. Att istället för att bara placera pengar i statsobligationer eller i en bank så ska du ut och göra pengar. Sen är frågan om produktivitetstillväxten i en ekonomi lyfts av att fastighetsägare byter tillgångar med varandra. Det är en annan sak. Men det här är fullständigt logiskt med tanke på hur lågt eller med tanke på ränteläget.
Men då blir det intressant, för jag tycker när jag pratar med förvaltare nu efter årsskiftet så är det många som ojar sig över hur fastighetsaktier och index. Det har bara fortsatt hänga på efter ett urstarkt 2019. Mm. Och man säger att värderingarna börjar känna sig stretchade och liksom sådär. Men spelar det någon roll i den här miljön? Kommer det inte bara fortsätta strömma in pengar till den här typen av tillgångar som fastighets?
Ja, men eller? Folk vill ju uppenbarligen ha någonting som man kan ta på. En fastighet kan man ju faktiskt ta på. Där kan man ju hoppas, kan vi hoppas Peter, att det där kan komma lite till skogen också. För att,
just i både, många som pratar om det.
Ja, men för både SCA och Storens, de har ju faktiskt träd som växer varje dag. Så att, det är ju också en real tillgång. Och där kan man ju faktiskt hugga ner dem och plantera nya träd och omsätta dem i värde lite mer än vad man kan göra med en fastighet. Så där får man ju en real tillgång med en industri också.
För skogen, bortsett från kanske Holmen senaste året, har inte alls haft den här uppgången som jag sett på fastigheter. Även fast många av skogstillgångarna har värderats upp. Mm. Det var Holmen som börjar och sen kommer väl SCA och till.
Ja, men vad det beror på, det vet jag inte riktigt. Nej. Men där har man ju en annan komponent som heter massapriser också, som har fluktuerat ganska mycket. Och det får man ju inte när man investerar i fastighetsbolag. Man får ju inte en råvarutillgång också på samma sätt. Men det är ju en real tillgång ändå, skogen.
Tolkar det som att ni hellre äger skogen fastigheter?
Ja, men tycker jag. Det känns som att man får, och just den här massacykeln och många pappers, eller olika typer av skogsrelaterade produkter ligger ganska lågt i pris av olika skäl. Och där kan man möjligtvis tycka argumentera för att nästa trend är snarare uppåt än neråt. Och när den kommer är det svårt att säga. Nu är det klart att allting är lite smittat av ett virus och annat just nu. Men då finns det en uppsida i industrirörelsen också som man får på köpet. Och den kryddan får man ju inte i fastighetsbolag. Men jag tycker igen, man kommer tillbaka till det här att den här pensionskapital jagar avkastning. Ja, men det känns ju faktiskt väldigt logiskt. Det är ju lite annorlunda om ett fastighetsbolag lånar pengar för att köpa en tillgång, för de får faktiskt betala ett par procent i slutändan för den upplåningen. Så där finns det väl en absolut golv, skulle jag säga, för yield. Men för ett pensionsbolag så tror jag att det golvet är lägre.
Och det har ju sett många tyska försäkringsbolag som är inne och investerar i svenska vindkraftsparker också på hyfsade gilder. Så att det är ju inte bara fastigheter som försäkringsbolagen köper, utan det finns ju andra typer av tillgångar också. Det har vi ju sett i Eolus Vind som vi har aktier i. Att, där har ju det många Munich Re som har investerat i svenska vindkraftsparker.
Jag tror att det här med, alltså, centralbanken har ju börjat fokusera sista år, kan man säga, på de negativa effekterna av negativa räntor. I början så var det en icke-fråga, men nu konstaterar man exempelvis då att det är jobbigt för pensionsbolag att leverera den pensionen som man kanske ska förvänta sig. Och kanske framförallt i sådana länder som Tyskland och kontinentaleuropeiska länder, de har extremt lite risktillgångar. De har, jag kan inga siffror, men det brukar sägas att de har som typ 5% aktier kanske och lite annat och 90% statsobligationer. Vad gör man då med den här åldrande befolkningen? Det blir ingen avkastning på det här kapitalet. Det blir bara besvikelser. Politiker då blir stressade av det. Då måste man ju höja avgifter eller sänka pensioner. Alltså, det är en extremt jobbig cocktail. Så det tror jag är en jätteviktig fråga, och där tror jag vi bara är i början på en diskussion då. Och utav det skälet tror jag också att det är väldigt svårt att tänka sig att ECB eller Riksbanken vill tillbaka till de här negativa räntorna. För då spärrar man bara på den här typen av problem. Ja,
det är ju lite politiskt självmord att gå ut och lova sänkta pensioner också. Ja, om man vill bli omvald.
Just det, nu är jädrar. Ska vi
nu tar vi tag i det.
Men jag såg att det var någon investmentbank, jag vet inte om det var någon europeisk eller amerikansk, som räknade med 100 räntesänkningar globalt. Bland olika centralbanker.
Ja, det kan det vara.
Det finns ju många länder, så varför inte?
Men igen, då min fråga apropå det här med fastighetsskog. Oavsett vad man tycker om värderingarna på fastigheter, oavsett vad man tycker om att man har dragit, vad är det som säger att den bubblan ska brista, om det nu är?
Nej, inte närtid. Jag tror att mycket av börsen drivs av det låga ränteläget och där blir det extremt tydligt.
Ja. Och sedan är det ju, alltså det är ju ingen hemlighet att det har varit väldigt mycket inflöden till fastighetsfonder också. Om det helt plötsligt skulle bli väldigt mycket utflöden ur fastighetsfonder, då måste ju förvaltarna sälja aktier. Och det har ju vid tidigare tillfällen triggat nedgångar av aktiekurserna. Men det behöver ju inte betyda att det kommer gå dåligt för fastighetsbolagen.
Nej.
Eller att det kommer vara färre transaktioner på fastighetsmarknaden.
Vi ska ta upp en sak till det här segmentet. Och det är egentligen någonting som kanske hör hemma i nästa segment som handlar om rapporterna. Men jag tyckte ordet, apropå gilturister, hade ett annat roligt ord. Det var bastuhås.
Just det. Bastuklubb har blivit inne plötsligt.
Hoppla, Peter. Ja. Det visste jag inte.
Jag tyckte det var ett roligt begrepp. Och det har ju att göra givetvis med det är också Finland för övrigt.
Det är Finland, ja.
Harvia heter de, va?
Det heter de.
Ja. Gick bra.
Ja, det är ju ett litet bolag det här, men det är ju häftigt med sådana här bolag som egentligen är lite okända, en nischbransch. Det är väl egentligen två jättestora producenter, Harvia och sådana här Tyler då, som är ett större bolag. Jaha, så visar sig Harvia tjänar ungefär 20% vinstmarginaler, växer med några procent, genererar jättemycket kassaflöden. Och uppenbarligen finns det då, och gjorde ett smart förvärv i USA för ett par år sedan, var det nu.
Av Almost Heaven, Sonas.
Ja, det låter mycket suspekt, men visade sig vara en intressant, intressant förvärv då.
Det har varit väldigt bra också.
Ja.
Är det något ni äger, eller?
Ja,
det gör vi faktiskt.
Men den gick ju väldigt bra på den här rapporten också.
Ja, den har gått väldigt bra nu. Men jag tror den kommer ju från, det är sånt där bolag som lågt värderat. Få bryr sig om den, nästan ingen analytiker följer det. Och sen har du som blir lite positiv spin, helt plötsligt upptäcks av fler. Och så nu är det väl mer normalvärderat, skulle jag säga. Nu är det inte så att det sticker ut, det här är ett helt undervärderat bolag då, men ett otroligt välskött bolag och spännande produkt, eller hur?
Absolut.
Ja, men det som jag tycker är lite coolt med det där bolaget också, att det verkar finnas en enorm efterfrågan på att ja, man har gjort sina kök, nu ska man göra om sina badrum och göra det fint. Och att spa, hotell och sånt har blivit en mer destination också. Man är ju beredd att lägga lite mer pengar på att ha det gott, eller vad man ska säga. Ja. Så att även under den totalvarma sommaren 2018 så växte ju faktiskt bolaget. De hade stigande försäljning under den perioden. Det kanske inte är någonting som man förvänta sig.
Intressant. Men det där, och det har lite med det här inhemsk turism, och man gör det bra det man har. Man reser kanske inte på samma sätt. Bra, hörni. Rapporterna fortsätter att trilla in idag. Nu blir det väl nästan över.
Vi är klara. Vad tror
är ni klara?
Ja, jag tror möjligtvis något
danskt bolag kan vi ha. De är lite senare.
Men Sverige tar ju sportlov nu på den här nästa vecka också. Så att sen efter det så
tror jag... Vi har fått ett par rapporter idag. Alimak såg väl ut att vara lite lägre resultat, men framförallt var orderingången kraftigt ner. Tror man,
ja, det myntades ju ett nytt ord på skärmen. Coronavarning, eller vad var det?
Ja, samma sak.
Ännu en i raden. Och sen bara för att berätta hur stark börsen är. Till och med Boost gick upp idag.
15%
på sin rapport. Efter ett trist 2019.
Ja, så var det.
Det var ganska bra. Tillväxtmål och såna här grejer.
Ja då.
Men han handlas ner. Är det någon av de här ni tittar på?
Inte det.
Nej, det är det nog inte.
Vi hade ju lite rapporter igår istället.
Vad var det för någonting då?
Norska Tomra rapporterade ju.
Ja, jäklar vad den gick.
Det känns som att det var en otrolig short squeeze.
Ja,
av den aktien.
De var uppe 17-18%.
Ja, jag tror det. Ja, det 335 det. Stängde den, tror jag.
Det är ju... Ja, även Balco rapporterade igår, ett bolag som vi har då.
Det var bra. Bra rapport.
Det är ju ett också ett spännande bolag då. Det är också ett litet bolag. Men det finns ju ett korn av det här lite miljö.
ESG kommer ju in där, va?
ett kon, så är det. Och det är klart att gör man den här lösningen med inglasade balkonger som då Balco erbjuder, så kan man få en energibesparing på upp till 30%, så att man kan räkna hem investeringen på.
Och det blir ju
en... det är ungefär som att köpa värmepump. Man kan räkna hem investeringen på en energibesparing på en viss period, och den här ska hålla i 90 år. Man kan räkna hem det kanske på 15-20 och liknande. Så att det låter ju spännande. Sen, och klart att i Sverige så finns det rätt många balkonger. Det finns rätt många balkonger som ser lite halvrisiga ut. Vill man ha en inglasad balkong? Ja, kanske inte alla, men uppenbarligen tillräckligt många så att det skulle kunna vara en intressant marknad. Så att, typiskt nischbolag som ändå är intressant ur många aspekter.
Men det är väl lite samma som bastun. Man
vill ha det gött.
Ha det lite gött och kunna sitta på balkongen även när det är dåligt väder.
Odla tomater.
Ja. Precis.
Mm. Och sedan är det, i och med att det har ju blivit dyrare att bo också. Och så att man kanske bor lite mindre idag än vad man gjorde för några år sedan, framförallt i storstadsområden. Och glasar man då in balkongen, då blir ju det som ett extra rum också som man faktiskt kan använda när det är lite kyligare ute. Så det är ju ganska smart.
Mm. Annars några rapporter som ni reagerat extra på under den här rapportperioden som har fastnat på näthinnan lite extra? Förutom det med att alla varnar för corona.
Man blir ju lite... Man tittar så mycket ibland för dagen så man kommer inte riktigt ihåg vad som hände förra veckan. Men det, man märker ju att det är ju, vi tror nog, eller sa vi inte det Peter, att det var väl ganska okej rapporter ändå överlag. Fast det är små revideringar, man kanske inte hade lika mycket valutamedhjälp under slutet av året som man hade i början på förra året. Sedan så tror jag att... det som man ska ha med sig dock, det är ju att analytiker har ju tagit ner sina estimat in i rapporterna.
Fortsätter det efter rapporterna, tror du?
Nej, jag tror det att det är ganska oförändrat. 1% här, upp och ner här och där. Men det...
Sen blir det förstås en del corona-nedrevideringar på sina håll, misstänker jag.
Ja, men inte än, tror jag. För att det är många bolag som har flaggat för att det kan komma att påverka. Men man vet inte... på vilket sätt, och man vet inte de finansiella effekterna. Så det blir ju väldigt svårt som analytiker att bara höfta till lite på coronaviruset. Och en del bolag som sourcar från europeiska leverantörer, de kanske inte vet i sin tur var produkterna kommer ifrån. Mm. Om leverantörernas produktion är i Asien eller om den är i Europa och... sådär. Men det som man har märkt av, det är ju att det fraktas ju mindre från Kina till Europa nu. Jag tror att Helsingborgs hamn var ute och flaggade för att det skulle komma in 300 färre containrar nästa vecka än vad man är van vid.
Maersk var väl ute och sa att det är i princip tomt i kinesiska hamnarna.
Så att det kommer ju få effekter, men det är ju svårt att se vilka som kommer påverkas mest av det. Mm.
Ett tema i rapportperioden, eller en sektor som går bra, det är faktiskt bankaktier.
Precis, jag tänkte att det
är ju inte så att de har kommit med bättre rapporter, men det har varit en rapportsäsong utan negativa överraskningar, och det var länge sedan det var det. Och tittar på den här grafen i morse nämligen, svenska bankaktier har outperformat svenska börsindex med 7% faktiskt sedan årets början, så att det är en av vinnarsektorerna.
Jag drog ut den grafen mot verkstad.
Ja, och den ser ju ganska, det är nog nästan 10% bättre.
Ja, jag tror nästan det var det, och framförallt från februari.
Ja, det stämmer.
Så det är väl samma med rapporten
det då blev kanske, ett
så
blev det
ett jättelyft.
Och samtidigt som Atlas Copco gick ner ganska mycket på sin rapport, den och den är ju så stor också. Ja.
Så att det är en intressant tema, vi kan komma tillbaka lite grann på det där med bankerna, men så jag tycker på något sätt reagerat lite grann på att den organiska tillväxten känns lite lättare, inte minst i verkstad.
Men det vet man ju om också. Det har väl inte varit någon överraskning att det skulle vara.
Så är det nog, men det känns som att nästa kvartal, då gör det.
Man har ju fortfarande svåra jämförelsetal. Q1 förra året var ju bra fortsatt, så att det kommer ju vara.
Och då har vi ju dessutom kanske eventuellt lite corona överhäng där också.
Mm. Jag tror man kommer ihåg siffrorna rätt här. Om man tittar på som försäljning, svenska börsen ungefär. Den växte med uppåt 15% faktiskt för ett par år sedan. Och sen så har det som krupit ner under 2019, och nu här i fjärde kvartalet 2019 så var det 5% ungefär. Och det är klart, det är ju en tydlig uppbromsning, men det är ju ändå inte det här recessionsvarningarna. Och det känns, när vi började 2019 så var det redan där fanns det ju en recessionsoro någonstans. Och sen har inte det blivit riktigt så illa som befarat. Och det är väl ett argument varför exempelvis cykliskt gick bra förra året och sådär. Sen får vi väl se nu känns det ju... tvärtom, att man kanske tar lite för lätt på den här corona-effekten.
Ja. Ja, det blir intressant att se hur marknaden reagerar när vi går in i Q1-erna, om man förväntningarna kommer vara, hur låga förväntningarna kommer vara. Ja, för nu är det ändå Allemark idag var senast, vi har hört det från NCAB igår, Apple förstås. Ja.
Och det blir mer ju olika. Senare man rapporterar, desto mer information har man ju haft i den här. För när de första bolagsrapporterna kom, då visste man ju inte riktigt effekten av nedstängningarna och hur de skulle vara. Men nu har ju nedstängningarna i Kina varit längre än vad man sa från början. För det var väl 9 februari först, tror jag, man sa efter kinesiska nyåret. För man hade ju ändå planerat för det kinesiska nyåret. Mm. Men det kom ju inte igång riktigt efter det kinesiska nyåret. Men sedan är det ju ganska många som säger att men det är väl bara att flytta produktion från Kina till Vietnam eller till något annat land, närliggande land. Men jag tror inte riktigt att det är så enkelt, för systemen är så pass integrerade. Jag var och träffade Electrolux för ett tag sedan. Och då berättade de att där de tillverkas... Och då pratade vi om det här med handelskrig. Kan inte bara flytta till Mexiko, produktionen till Mexiko istället? Men då säger de att nej, men ska vi få produkter godkända? Det tar upp till 2 år att godkänna en ny leverantör med olika säkerhetskrav. Och i Kina så tror jag att det finns en fabrik, oklart om den ligger i Wuhan-provinsen eller inte, men som tillverkar nästan hälften av all världens mikrovågsugn. Alltså det är inte bara Electrolux som har produktion där, utan de har specialiserat sig på att producera mikrovågsugnar. Så att man kan ju inte flytta hälften av världens mikrovågsproduktion till ett annat ställe bara på en eftermiddag.
Nej, sen kanske är det lite vanskligt att flytta produktion
överhuvudtaget till, också.
Med tanke på att vi vet ju inte riktigt spridningen.
Det kan vara man inte det. Det är lätt att ställa. Kanske inte vi är förvaltare. Vi har aldrig suttit ute och varit produktionschefer i en tillverkningsindustri. Det är otroligt komplext. Jaha. Vi kan väl ta Electrolux exempel också. Mm. De har ju byggt en ny fabrik i USA som då har orsakat då egentligen flera vinstvarningar för att man då inte riktigt kan rampa upp produktionen där som man tänkt sig. Man måste driva de här parallellt här under hela 2020, men nu är det senaste, va? Ja. Och det är ju som USA, ny fabrik, och ändå så, och det är svårt att inköra. Hur ska man kunna som flytta en betydande produktion i Kina helt plötsligt till en annan fabrik? Det ska det finnas då en ledig kapacitet, och sen ska man bara som köra på. Det tror jag är alldeles för enkelt.
Det är enkelt på pappret, men inte
det är mycket komplext.
Det blir lite vänta och se, får se hur det blir. Men helt klart kommer det här påverka Q1. Det är frågan, kommer det även påverka Q2? Q3, det är det vi inte har. Och då är det svårt att räkna på.
Absolut. Det är ju intressant där. Om man tittar som, jag skriver själv någon sådär, sammanfattning av 2019, utblick till 2020. Det gjorde jag någon gång där i december. Ordet coronavirus fanns ju inte riktigt på kartan då. Då pratade man, det är president. Risker 2020, det kan vara någon... Det är presidentval i USA. Det kan bli tuffare i bilindustrin igen innan det blir bättre. Och lite annat sådana saker. Stormaktspolitik, och det kan stöka till det. Ordet coronavirus fanns ju inte som en risk. Och helt plötsligt är det enda vi pratar om. Mm. Så att det är ju otroligt svårt att göra de här prognoserna. Och jag tyckte väl kanske också själv då, man har varit med några år, SARS och MERS och svininfluensa och grejer, och jätteoro under kort period, och sen blev det inte så mycket. Men det här känns lite annorlunda, för nu är det ju första gången som man faktiskt påtagligt har skärmat av regioner, man har stängt produktionsapparater. Så kan inte jag minnas att det var då, sen tidigare. Så det här kom
Kina var inte lika stor del av ekonomin.
Nej, inte det heller.
Och sen 2003, när SARS-viruset kom, då fick Kina väldigt mycket kritik för att de inte vidtog tillräckliga åtgärder för att hindra smittspridningen. Så att man stängde inte ner lika snabbt och lika mycket då. Och SARS verkar ju vara en dödligare, verkar vara högre dödlighet på än det här senaste.
Ja, det verkar så just nu. Ja. Mm. Av det vi vet.
Ja, så att... Det kommer ju synas i siffrorna, eller så kommer bolagen passa på att skylla på det.
Såg ju bilförsäljningen i Kina första halvan av februari, såg ni den idag?
-92%.
-92%, det är en gedigen siffra.
Det är en gedigen siffra. Den. Det blir otroligt lätt att komma som ett år.
Ja, då blir det verkligen. Och det, det kan vi skratta åt, men det känns lite som det är så marknaden tänker.
Ja, lite grann så är det.
Jag tror till och med Apple stängde.
Den var tillbaka, va?
Men det betyder att andra halvåret kommer bli jättebra.
Ja, och det kommer stimulanser i Kina, det är ju kanon.
Så att,
jag vet inte.
Och det gör ju då att vi kommer in då på det här med börs, snacket. Det är väldigt många som kallar det här för en teflonbörs. Mm. Håller ni med om det begreppet? Är det passande begrepp just nu?
Ja, men jag tycker nog rapporterna också. En del bolag som kommer med dåliga rapporter och ändå... Ja.
Går ner och sen stänger på plus.
Ja, stänger på plus. Och sen går man vidare i livet. Man fokuserar på det som ändå var lite positivt och struntar man i det som varit negativt. Så har det varit väldigt tydligt.
Det känns som att vi har suttit och tittat på varandra många gånger och bara skakat på huvudet och inte fattat någonting. Eller?
Nej, vi kan väl ta ett stort bolag bara. Som AstraZeneca, det är ju ett jättestort bolag. De kommer med en rapport som...
Den
nådde ju inte förväntningarna, inte på något egentligen. Och den gick ju ner först, men nu står den väl högre än gjorde innan rapporterna. Ja. För då konstaterar man väl i efterhand att ja, men det är ju inte så tokigt ändå. Och det kan man ju hålla med om, det kommer ju växa några procent, både försäljning och vinster det här året också. Och det ser väl bättre ut än mycket annat. Men det var en tydligt dålig, ja, sämre rapport än väntat, nedrev deras estimat, börsen går upp.
Och det aktiekursen går upp. Och man är inte så van vid att de kommer med sämre rapporter.
Nej, det var länge sedan.
Jag trodde också att reaktionen skulle bli lite starkare.
Mm. Man har ju varit bortskämd där ett tag nu faktiskt, med mycket positivt nyhetsflöde också under hela hösten.
Mm. Ja, det är intressant. Peter, du skrev att det är lite grann som 99. Party like it's 1999. Vad menar du med det?
Ja, men det finns ju ett antal bolag som man känner. Ja, om vi kan nu, ja, man ska inte lyfta fram enskilda bolag för mycket, men man kan väl konstatera, jag tror att de senaste dagarna så har bolaget PowerCell varit det mest omsatta på börsen.
Är det som Fingerprint när det
begav sig? Lite grann så då. Och det är ett litet bolag. De har försäljning på 60 miljoner kronor ungefär och värderas till, jag tror att det var 16-17 miljarder. Så att, det finns ju hyggliga förhoppningar om detta. Och det finns fler, vi kan ta Tesla som är ett stort bolag som har gått, det som påminner om 99 är det här. En aktie går upp några procent varje dag. 5%. Nästa dag igen samma. Och helt plötsligt har det dubblats på en månad utan att det har hänt något. Egentligen.
Utan en enda nyhet.
Och så var det ju 99. Det är inte lika brett alls. Det är inte samma så att säga, explosiva utveckling i stora bolag. Men likväl, det finns ju där. Och det känns ju oftast att det är likviditetsdrivet. Och de här små, helt plötsligt blir små bolag blir de mest omsatta. Så visst känner jag sig. Du känner igen det också.
Absolut. Ja. Jag känner det också att nu säger, guldet stiger. Börsen stiger. Dollarn stiger. Mm. Fastigheter stiger. Det är ju verkligen... jättebrett. Och då är frågan, är det flöden eller det här klassisk Tina och FOMO? Att det är allt på en gång. Vad ser ni som huvudförklaringen?
För nu har vi faktiskt haft så i det här, när räntorna har fallit så har det ju varit tuffare för banker och bra för fastighetsaktier. Men nu har ju både fastigheter och banker gått bra samtidigt. Mm. Och det är ju ganska ovanligt i den här räntemiljön ändå.
Mm.
Och hur förklarar man det?
Både och. Det finns nog de här långsiktiga investerarna som vill ha några procents avkastning som då jagar risktillgångar. Så att det finns nog i strukturellt flöde kan jag tänka mig från som pensionskapital. Då. Men sen finns också kanske det här mer det man brukar säga, småspararna som söker sig till heta aktier, allting är möjligt. Och sen så investerar man kanske inte enbart för att man tycker att det är ett fantastiskt bolag utan mer att man kan nog sälja det dyrare om en vecka än vad man köpte det för.
Ja, men det är ju lite som bitcoin ibland. Att bitcoin var ju jättehett ett tag men nu är det ju aldrig någon som pratar om bitcoin. Det är bara sånt som hamnar i mitt spam i min hotmail-inbox. Där får jag mycket bitcoin-mail till.
Och placeringsförslag.
Ja.
Och ni har fyllt fonden med det.
Ja, såklart. Det som inte är aktier är bitcoin. Nej då. Ja.
Nej, men samtidigt, förra fredagspodden pratade vi väldigt mycket om flödena in till börsen just nu. Jag tror att det var en av gästerna som sa att vi har liksom en nytt djur i rummet som vi inte riktigt vana vid. Att det är såna otroligt stora flöden som har kommit in. Inte minst till hållbarhetsfonder, inte minst i USA dessutom, som såg ett enormt upptäck i flödena. Mm. Att det skulle kunna vara en förklaring till att vi ser ibland vissa irrationella rörelser, som i Tesla. Ja. Vi har även sett väldigt höga värderingar i, om vi nu bara ska ta hållbarhet, inte bara det, Nibe och Tomra och så vidare.
Helt klart.
Nästan svårt att förklara, är det verkligen fundamenta och aktiva förvaltare som driver upp det här?
Nej, det finns väl det här hela ETF-förklaringen, alltså passivt kapital som då är populärt och köper brett. Och är man tematiskt, vi antar att det är en explosion i olika ETF-er som har ett miljötemat eller sustainability på något sätt. Brett, så där. Det är klart att då är det ett begränsat placeringsuniversum och det är stora pengar som ska in där, så att det är klart att det är så. Sen ska man också då komma ihåg att vi har ju såna här erfarenheter av likviditetsdrivna börser. Det kan ju plötsligt bara ta slut.
Det är ju det som är risken.
Ja, och på förhand är det väldigt svårt att säga vad det är som ska stoppa flödet då. Men det har ju hänt förr, så man får ju vara förstås vaksam för det, de här trenderna.
Jag tror att det vi tog upp, att risken är ju om då flödet av någon anledning skulle vända, då kanske inte finns många aktiva förvaltare. Då kan vi få de här stora rörelserna på nedsidan, för de aktiva förvaltarna kanske inte vill att plocka det på, eller på en nivå som är väsentligt lägre. Mm.
Och risken blir ju högre och högre ju högre börsen står också. Det är ju inte, 2019 var ju inte liksom det första året med börsuppgång efter en finanskris, utan vi har ju haft stigande börs under väldigt lång tid också. Så att många aktier står ju på sina all time highs. Mm. Och det kanske de ska göra, det vet jag inte. Men det är ju ett faktum i alla fall.
Men just hållbarhet, det känns ändå som att det har blivit, det är inte bara som ett modord, utan det är verkligen, jag tror att det drivs enormt mycket underifrån, alltså från konsumenter och företag själva.
Och aktiva förvaltare som oss också, skulle jag säga.
Man sätter som krav på sina underleverantörer att ni måste uppfylla det här, liksom, annars så får ni inte leverera till oss. Och plötsligt händer det. Jag tror nästan att politiker ligger efter i hur snabbt det går nu, att man faktiskt ställer om i bolag sektor efter sektor. Så det är spännande. Så det finns ju skäl att faktiskt värdera en del av de här hållbara bolagen högt, det tror jag. För kommer nog ha en fin utveckling.
Och då blir det egentligen samma fråga som vad gäller fastigheterna. När du har den typen av flöden vi ser nu till hållbarhet, att nu är det faktiskt på riktigt, om man ska säga. Så det är inte bara PR, utan det händer saker.
Ja, det händer verkligen.
Och människor börjar se att det här kan vi tjäna pengar på. Så är det också så, oavsett om vad Nibes P-tal är eller Tomra, så är det svårt att se vad är det som ska pressa ner dem när flödet går åt det hållet. Sen kan vi tycka vad vi vill om värderingarna.
Det är helt riktigt. Vi kan väl konstatera att Nibe och Tomra, vi tar de två, de är högt värderade. Men det finns ju ingenting som hindrar att de kommer högt värderade de två år heller, för att det här är ju inte någon, det är ju en trend som säkert, de har ju produkter som säkert kommer gynnas 10 eller decennier framåt kanske, så kan vi säga. Så att det är inte så att man nödvändigtvis måste lägga in en normalisering av värderingen i närtid, utan det kan ju fortsätta vara så här. Det är en utmaning.
Ja. Och där fick jag tycka det är lite orättvist att inte Vestas värderas högre än vad den gör.
Vad värderas den till?
Vad har de för evigt?
Kan det vara som ett verkstadsbolag, knappt det kan jag säga.
Varför är det så då? Varför gillar inte marknaden? Varför kommer inte pengarna dit?
Vestas har ju haft lite brokig historik faktiskt. Det var ju otrolig prispress för några år sedan. Så att bolaget var tvungna att ställa om sig och anpassa sig till de nya prisbilderna. Men då var ju efterfrågan på en helt annan nivå också än vad den är nu. Men det känns ju som att Vestas har gått igenom den där transformationen. Men folk är alltid lite oroliga över Vestas. Ja, har du inte med om det?
Ja, men absolut.
Jag tror också, och en viss skepsism från både... Ja. Kanske inte så mycket från analytiker, men från olika andra investerare och från mäklare som vi pratar med, så är det alltid lite poppis att ogilla Vestas.
Man kan väl kanske likna lite grann med som telekomleverantörsbranschen. Det är ett fåtal leverantörer, men lönsamheten under perioder är ganska dålig liksom, och det svänger mycket. Så har man och sen har man som kinesisk konkurrens. Och även om de kinesiska bolagen är rätt små, så finns de där någonstans. Så att Vestas är ju som branschledande i lönsamhet, det är de absolut, och det gör de jättebra. Jag tror att Vestas utmaning, det är då att man ska kunna bli större på det som heter offshore, alltså bygga vindkraftverk ute till havs. Där är man inte med riktigt, utan där är Siemens och sen så är det GE som har gått in där och tagit med sig gigantiska vindkraftverk där. Så att där finns en uppsida, men Vestas har inte alls fått en sån här ESG-premie som man ser på många andra saker. Så att, vi får se. Vi tycker nog att det är lite märkligt.
Kanske får det efter den här podden.
För samtidigt tycker man här Örstedt som då producerar el och kanske framförallt ifrån olika typer av vindkraftsparker och så vidare. De har ju verkligen fått en hög värdering och gynnas av detta. Däremot de som ska leverera de här kraftverken, de har inte fått det. Så att det är lite, någonstans lite ologiskt.
Ja, men precis. Det blir ju som att det är ju lite som tvärtom, som Autoliv som värderas högre än biltillverkarna.
Men hur ska man sammanfatta börssynen då för 2020? Vi har alltså jättestora flöden, vi har en godkänd rapportperiod, vi har en osäkerhet till corona. För det var väl lite grann en svart svan som man väl ändå säga om
ja,
corona.
Verkligen. Ja, verkligen. Det stod inte
det gick
någonstans.
Ner i början, men nu är det över de nivåerna också. Och så har vi dessutom ett presidentval där alla verkar hoppas på att det är Trump som vinner. Ur ett börsperspektiv.
Ja, men så är det. Så är det.
Nej, men jag tror att det blir... Jag tycker det är jättesvårt att uttala sig för resten av året. För att de senaste åren har ju börserna varit otroligt volatila. Och vi förvaltar ju blandfonder som kan växla mellan räntor och aktier också. Så då blir det ju svårt att ta en syn på 2020 som helhet. När vi kanske måste tänka vad som man tror ska hända den närmsta tiden.
Mm. Nej, jag tror så här, om man ska, det mest sannolika scenariot ändå är, jag tror att börsen står något högre i slutet på året än vad det gjorde när året började. Och det tror jag det främsta skälet för det är väl att det är svårt att se att det ska bli ett sånt här recessionsscenario. Det skulle vara nära nu corona, den svarta svanen som inte är svart längre, men den som vi nu kan ändå se finns där. Om det ska visa sig bli mycket värre än befarat, då det skulle kunna som ställa till det. Men jag tror att exempelvis den amerikanska ekonomin är alldeles för stark. Liksom. Konsumenterna har det för bra, räntan är låg, skatterna har sänkts, man har ett jobb att gå till. Så att de har en väldigt gynnsam situation där. Och USA är fortfarande mycket viktigare drivkraft för världsekonomin än Kina exempelvis. Så att, då tror jag. Sen tittar man i Europa, det är lite kämpigt. Men konsumenterna är ganska optimistiska exempelvis. Arbetslösheten i Europa är lägre än den var före finanskrisen. Den är också väldigt låg egentligen ut ett europeiskt perspektiv. Så att det måste krävas någonting. Jag vet inte, vad ska det vara? Det skulle vara en räntechock, brukar alltid vara. Det känns långsökt.
Ja, det känns långsökt.
Oljeprischock har det varit förr i tiden. Men mer sen 70-80-talsgrejer. Det känns snarare att prischocken är på nedsidan, skulle jag säga. Från det produceras.
Finns lite fler alternativ till olja också. Olja.
Så det är någonting annat som ska trigga det här. Så då, vi får, man kanske inte behöver ta som alltid. Man behöver som inte vara allt för ta för stora risker. Så här. Man får väl sprida sina risker och så kan man nog få lite några positiva procent på börsen även framöver.
Så största risken baserat på det vi vet nu, det kan alltid dyka upp andra sätt att det är egentligen att corona hänger sig kvar längre.
Så känns det ju verkligen. Om helt plötsligt får fest i något annat land som... Vad vet jag, Vietnam eller något, Singapore eller något annat, sådana här viktiga hubbar för världs... Ja, Vietnam är inte en viktig hubb för världsekonomi, men Singapores hamn är ju det exempelvis. Mm. Någonting sånt. Det skulle kunna...
Att den hänger kvar och därmed förlänger hela den här stoppet i...
Ja.
Okej. Okay. Och då är frågan då, om vi ska avsluta den här podden, hur agerar ni själva just nu då? Ni har ju blandfonder, så ni kan göra lite vad ni vill. Inte riktigt vad ni vill.
Vi kan inte köpa bitcoin.
Vi går in i bitcoin. Nej, det ska man inte göra.
Har ni gjort några stora förändringar?
Jag tror så här, vi har väl tänkt lite grann så här att försöka väl sprida. Nej, men vi sprider riskerna ganska mycket så att man inte blir för enbent. Då. Vi har en ganska, som tycker vi är välbalanserad, aktieexponering då. Vad säger våran kollega Johan Ståhl? Vi kör Boklöv-stilen. Och nu är kanske lyssnarna en annan generation. Janne Boklöv var en backhoppare som kom på att om man spretade ordentligt med vänster och högerben åt olika håll så flög man längre i backhoppningen. Så att vi spretar ganska mycket. Vi har mycket bolag i olika sektorer, ska jag säga. Så att
ni kör inte något så här, nu kör vi bara allokering mot det? Eller?
Nej, så gör
och vi
inte.
Har ju ganska mycket utanför Sverige också.
Ja,
det har vi.
I övriga nordiska länder.
Mm.
Jag måste ändå ta upp det vi rörde vid i början, det här med grafen bank mot verkstad. Mm. För det är väldigt intressant. För jag känner verkligen när jag pratar med förvaltare att väldigt många börjar prata bank nu. Och de kanske inte riktigt vågar gå all in, men det känns ändå som att liket lever. Utifrån det. Men är det motiverat bara utifrån värderingen eller är det... För har det hänt någonting egentligen?
Men måste man ju som hela tiden, det är alltid så att man ska prata, ska man ha bank eller ska man ha verkstad, ska man ha både och eller ska man inte ha någonting av det? Det finns ju jättemånga andra intressanta bolag utanför de här sektorerna också. Jag tror att vi har nog inte vare sig, vi har ju inte jättemycket bank och vi har ju inte jättemycket verkstad heller.
Men de väger ju så mycket i index.
Men vet du vad bank är? Alltså det är ju faktiskt fake news du kommer med nu, Jesper. Säger real Lotta Peter. Nej, men jag kommer ihåg när jag började jobba för på 1800-talet. Men då var, men då var 25% av bussen verkstad, 25% var bank, 10% var Ericsson och 10% var Hennes och Mauritz. Mm. Och då skulle man liksom hålla på och rodda mellan de där sektorerna. Men jag tror att de fyra svenska bankerna, de är ju som inte ens 10% av bussindex längre. För att Nordea flyttade ut och sedan har allting annat gått bra när bank inte har gått så bra. Så att själva bank, financials är en stor sektor för att fastighetsaktierna ligger ju där. Men själva bankerna är inte så
stora. Är det inte så att bank kommer vara en sektor som inte har någon vinsttillväxt egentligen?
Det verkar ju så.
Men man kanske har befarat ett sämre scenario.
Och utdelningarna sänktes ju inte jättemycket utifrån förväntansbilden.
Men de har väl blivit telekomoperatörer också?
Ja, kanske.
Eller så de
kanske
har ju så lite jobbigt med intäkterna och ska motverka det med lägre kostnader. Det låter ju som både Telia och Tele2 någonstans. Ja.
Det finns ju en trend. I Danmark har nu alla banker infört negativ ränta på sparkonto. Men då har man lagt gränsen, alltså där då insättargarantin ligger, alltså över 750,000 danska kronor tror jag det. Då får man betala 0,75% negativ ränta. I Sverige har jag, så vitt jag vet, ingen bank infört det. Jag tror Handelsbanken införde någon avgift på 25 kronor per månad när man har förmånen att få kund och sen banken. Då. Men om det skulle hända, då skulle nog det här räntenettoscenariot bli bättre förstås för bankerna. Men frågan är om kunderna skulle tycka att det är jättekul och ha sina pengar där.
Men sen annars, har vi ju, höjdes ju räntan med 25 punkter också. Så
men
att det är
men nu har vi den här nollräntan. Ja. Kan man tänka om kreditefterfrågan? Ja, den är ganska flätt antar jag. Så, ja, kanske den här compliance-relaterade kostnader kanske kan stiga ett tag till. Så att jag tror att det är en sektor som har i stort sett nolltillväxt. Mm. Och sen får man en bra då, direktavkastning. Och det är det som är attraktionen. Annars är det svårt, tycker jag i alla fall, att gå igång på att wow, nu blir det spännande.
Nu ska det bli multipel expansion här.
Det blir parkeringsplats för pengar kanske.
Ja, men du sa ju själv, sa ju Peter innan, det var ju 5% försäljningstillväxt under förra året på börsen som aggregat. Men de 5% låg ju inte i bank. Låg ju någon annanstans.
Det var ju någon annanstans. Det är helt riktigt. Ja.
Och bara avslutningsvis då, där vi pratar om hållbarhet. Ni är ju ni har ju en hållbarhetsroll. Ni är som många andra, men ni har ju länge pratat om vikten av det här. Hur tänker ni där då med de enorma flödena? Det är bara
Show me the money.
Jag tror våran hållbarhetsfond, vi tänker väl kanske lite annorlunda än en del andra konkurrenter.
Hur då?
Vi kör inte riktigt det här som best in class.
Eller bara exkludering.
Nej, bara exkludering. Vi väljer in bolag som vi tycker har som produkter eller tjänster som passar väldigt bra in till, alltså bidrar till en mer tydligt hållbarhetsvärde skulle jag säga. Jag har alltid tyckt att för att annars det är ju egentligen ganska lätt någonstans att förvalta en hållbarhetsfond i Sverige, för nästan alla svenska bolag är bra på hållbarhet jämfört med internationella. Rankar man så är det ju få bolag som har riktigt dåligt betyg då, enligt sådana externa bedömare, kan man ju konstatera. Och vad blir det då? Ja, då kan man ju konstatera att många av de här hållbarhetsfonderna, de ser ganska likadana ut som vilken Sverigefond som helst. Och ja, jag vet inte, det är väl vackert så, det är inget, absolut inget fel, det finns inget, man gör inte rätt eller fel, men då gör vi lite annorlunda. Vi tycker vi investerar i bolag då som vi tycker ändå har de här tjänsterna och produkterna som bidrar till en mer hållbarare värld. Man ska använda fina ord då. Så att då blir det lite stort och smått, en del små bolag, en del stora bolag. Det som vi brottas med lite grann också, det är ju det här, ska man ha de här då tydliga bolagen då som har, vi har pratat om Nibe, vi har pratat om Tom, en del av dem har ju fått en väldigt hög värdering. Det är väl den främsta utmaningen tycker jag just nu, hur man ska förhålla sig till det. Mm. Annars så finns det ju många, så tycker vi att men det här borde ju vara ett tema som fungerar framöver. Historiskt sett kan man inte påstå att hållbara bolag gått bättre än ohållbara bolag om man får göra den jämförelsen. Men det kan man se på sådana index, internationella index hur det gått. Men från nu och framåt så känns det som att det är allvar. Och då borde det här funka, så det här borde ju vara ett tema som attraherar. Och att man då inte behöver ge avkall på någon form av avkastning. Jag tror tvärtom så borde det kunna ge en ganska bra avkastning.
Och sen blir det ju att bara för att man tar upp att Tomra och Nibe har kanske blivit högt värderade. Det betyder ju inte att vi gillar bolagen mindre för det. Utan det är bara det tar emot lite i magen att köpa någonting på PE 40.
Ja, ja, men så är det ju. Det ska man ha respekt för.
Ja.
Men, ja. Inte, men inte price sales 40 i alla fall.
Nej, det är det inte.
Nej, det är det.
Nej, men just det du säger, att med tanke på hur flödena ser ut så lär ju pengar strömma in,
ja,
till
så är det. Så är
allt
det.
Som har någon form av hållbarhetsprofil.
Mm. Ja, men det, så, det känns
ser
ju rimligt.
Även bland stora verkstadsbolag som har blivit duktiga på det där.
Ja. Och det ser vi ju också att många av de så här norska oljebolagen eller oljeservicebolagen, de satsar ju också på vindkraft. De vill ju också kompensera olja med något annat också. Så att, det är ju inte att man har hittat på att hållbarhet är en trend, utan det händer ju riktigt.
Och den här podden hände också, trot eller ej. Vad trevligt det blev, tycker jag.
Eller trevligt att komma hit.
Har vi missat något? Är det något annat ni vill ta upp?
Vi får ju tacka för bra fika också.
Ja. Var ni nöjda med fikabrödet?
Ja, det var otroligt gott.
Kardemumma, ja. Längden.
Vilken grej.
Ja. Riktigt bra var det faktiskt.
Så därför kommer vi gärna tillbaka på fredagar. Ja.
Precis. Ni får skicka önskemål om vad ni vill ha för bullar nästa gång.
Semlor.
Ja, det blir lite geggigt här. Får ta in Gabriel Mellqvist och få prova sina semlor.
Semmelkungen är det.
Semmelkungen.
Ture Sventon.
Jag tror han äter 2-3 stycken varje dag.
Ja, det fantastiskt.
Galet. Han springer han 2-3 mil om dagen också då?
Nej, han säger träningen, han springer mellan
bagerierna. Bagerierna.
Jaha, ja.
Jag har fortfarande inte ätit en enda semla, men det har ju inte med podden att göra. Men vad trevligt. Och det är ju sportlån nästa vecka.
Det är sportlån.
Så att placera poddens fredagspodd tillbaka om 2 veckor, tror jag. Men Lotta och Peter, tack för att ni kom.
Ja, tack för att ni kom.
Ha
en trevlig helg och trevlig sportlån. Och tack till alla som har lyssnat. Trevlig helg.